Du lyssnar på en podd från Närkes Allehanda.
Hej och välkomna till Konditionsbloggen-podden. Veckans gäst har 3 SM-guld i rullskidor, har vunnit Vadköpingsloppet 3 gånger och varit 14:e i Vasaloppet. Men det vi ska prata om framförallt idag, Olivia Hansson, är att du i helgen fullföljde Nordenskjöldsloppet för 7:e gången.
Yes.
Det är häftigt. Men du, som alla som kommer till den podden skulle få samma första fråga. Och den känner du till. Vad är det längsta du har sprungit?
Ja, det är ett maraton.
Ett maraton?
Jajamensan.
Har du i tävlingssammanhang?
Ja, jag har sprungit 2 Stockholm maraton har jag gjort.
Okej. Har du några tider att skryta med?
Inget att skryta med kanske, men 3:40 sprang jag på förra året.
Ja, men eller det är väl godkänt. Under 4 timmar är ju en liten skamgräns motionär, sådär. Då var det ju med marginal.
Ja, men det är ju då. Så, men man har 3:30 lite som mål, så jag får sikta på det här till. Ja.
Är du anmäld? Sommaren.
Ja, det är
jag. Mm. Kul. Springer du mycket?
Just under skidsäsongen blir det inte jättemycket löpning, så, men nu vår och sommar så brukar det bli en hel del faktiskt. Så, ja, det är bra träning inför skidsäsongen är det ju så.
Ja, men exakt. Men du kör ju mycket rullskidor också som jag var inne på här i en introt.
Ja,
du blandar precis. Lite där.
Ja, men jag kör ju en hel del rullskidstävlingar och så också. Mm. Så, men jag försöker variera och köra hälften rullskidor, hälften löpning då.
Mm. Mm.
Så, ja.
Ja. Och du gillar det?
Jag gillar det.
Ja. Du, Nordenskjöldsloppet som vi ska prata om idag, det är ju världens längsta skidlopp. 22 mil med start och mål i Jokkmokk. Världens tuffaste skidtävling brukar folk också säga. Stämmer det tycker du?
Ja, men det stämmer. Just för att man håller på så pass länge som man gör. Och sen är det ju 2000 höjdmeter. Så det är ju kuperat.
Ja.
Så ja, det är riktigt tufft där.
Ja. För den som inte vet det, som inte har koll på Nordenskjöldsloppet, så är bakgrunden att det redan 1884 arrangerades ett 20 mil långt skidlopp i Jokkmokk. Det var vetenskapsmannen Adolf Erik Nordenskjöld som skulle bevisa att det gick att åka så långt. För han hade varit på tur till Grönland och släppte iväg 2 samer som han hade med sig på skidtur. Och de var borta 57 timmar och kom tillbaka och sa att man åkt 46 mil, och det trodde folk inte på då. Men samma same där som var med på Grönland, han åkte de 20 milen på 21 timmar och 22 minuter där. I det första Nordenskjöldsloppet på 1800-talet alltså. Jag tror de hade lite annan utrustning då.
Ja, jag tror nog det också.
Men oavsett imponerande, jag funderar mest på när jag hör den här historien. Hur mätte man att det var 46 mil? Hur liksom visste de det när de kom tillbaka?
Ja, det är spännande faktiskt hur de mätte det. För jag tror inte de hade några GPS-klockor direkt.
Nej, inte direkt. De hade en bra känsla där helt enkelt.
Ja, de måste ha haft det.
Mm. 2014-15 så kom man på att man skulle göra det loppet i en modern version. Och 10 april 2016 gick starten för det första moderna Nordenskjöldsloppet. Du var 21 år gammal då.
Ja.
Men beslutade för att vara med.
Ja.
Hur kom du på den idén?
Jag såg någon reklam om det på sociala medier tror jag, och tänkte direkt att men det här skulle vara häftigt att testa.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Men jag anmälde mig direkt och hörde med min klubbkompis Lasse Andersson, som också är skidåkare i Karslund. Så han var också sugen, så då sa vi att vi kör ihop, vi anmäler oss och så kör vi. Riktigt roligt.
Men alltså, det var bara 28 kvinnor som ställde upp. Och du var väl bland de yngsta, kanske den yngsta?
Ja, jag var den yngsta, för jag fick faktiskt söka dispens för att vara med.
Aha, det var så?
För jag var lite för ung för att vara med första året.
Okay.
Men jag fick vara med, så det var roligt.
Aha. Men vad var det som lockade?
Ja, men det var just utmaningen, tror jag. Se vad kroppen klarar av. Och jag har känt när jag åkt lopp att jag blir starkare ju längre loppen går. Så jag kände att 22 mil, det kanske skulle vara något för mig. Så jag testade och jag tycker om det. Det är en häftig grej. Så.
Ja. Du blev ju 4 år redan direkt första året när du egentligen var för ung för att vara med. Och det var ju inga dåliga namn du hade framför dig då. Det var Lina Korsgren och Britta Johansson Nordgren och Nina Lindsén
som
tog de 3 första år. Och sen var det du.
Ja.
Det måste ju bevisa det där du sa, att det passar dig.
Ja, men jag tror det. Det är just att hålla på lång tid och mala på i samma tempo många mil. Ja, det är något som passar mig. Så. Ja.
Vad minns du det första året då? För jag tänker, första gången måste ju vara lite speciellt. Man aldrig har provat innan.
Ja, det var ju ganska lättfört då var det. Det var plusgrader dagen innan och så frös det på natten. Så det gick ju väldigt snabbt. Jag vet att jag kollade på klockan och hade när jag hade kört ett Vasalopp att, ja, på 4.34. Så det var väldigt snabbfört. Sen var det mildare under dagen och gick tyngre då under dagen. Men jag vet att just första milen...
då var det bra tempo.
Ja, verkligen. Så...
blev man inte lite orolig att man öppnade för fort då till och med?
Jo, men lite så att man kände att ja, nu kanske jag har gjort något dumt. Så, men, nej, men det gick bra. Det jag kommer ihåg är att jag kunde hålla ihop det hela vägen in i mål då.
Eftersom du har kommit tillbaka 6 gånger till sen så känns det som att du måste ha gjort ett bra intryck.
Ja, men, ja, men som sagt, det är en väldigt häftig grej.
Du, vi ska komma tillbaka till Nordenskjöldsloppet, men jag tänkte vi skulle börja med att blicka tillbaka lite på lägga en grund för vem Olivia Hansson är här. Du kommer från Brohyttan, va? Utanför Fjugesta.
Ja, det stämmer.
Förstått rätt då?
Ja, men
det är inte den största orten.
Det är inte den största orten, men en liten, ja, vad ska man säga, en liten by. Inte så många hus och invånare så, men ja.
Nej. Men du och dina bröder, ni tävlar för Brohyttans IFNs period.
Ja.
Är det en förening som... finns det några fler medlemmar än familjen?
Ja, men det är väl ganska många medlemmar så. Men inte så många som håller på idrottssammanhang så. Men ja, vi höll på... första åren när vi höll på att tävla så körde vi för dem.
Hur kom det sig att du blev skidåkare då?
Ja, det var en bekant till familjen. Eller till pappa och mamma och pappa då. Som tränade Mullhyttans IF tror jag det var. Och han frågade om vi ville hänga på. Och vara med dem och träna. Så då var vi med dem. Och vi fastnade för det direkt. Det var jag och min storebror Viktor då som fastnade för skidåkningen. Så det var vi som valde att satsa på skidor efter där då.
Din andra bror Oskar, han är familjens svarta får och springer istället.
Ja, precis. Han har ju alltid varit med när vi har tävlat i skidor förr då. Så var ju han med och han fick alltid vara med och titta på och fika. Men nu är ju han stark löpare.
Verkligen. Verkligen. Men du kom fram, du blev med i Garpitans IF sen.
Ja,
och var med precis. I samma generation åkare där som Axel Ekström och Filip Danielsson och Adam Gilman och bröderna Lennartsson och alla de här.
Ja, precis. Vi är ett starkt gäng där. Så.
Verkligen starkt gäng.
Ja.
Ja. Och nu är det bara du som håller på.
Ja,
för Axel la ju av här för ett par veckor sedan.
Ja, just det. Det gjorde han. Ja, det stämmer. Ja. Så det är jag kvar.
Ja, det är du kvar. Jag kollar tillbaka lite på junior-SM 2013. Av hela det här starka gänget så var det du som tog SM-medaljen då?
Ja, det var det. Ja. Det är ett minne man har med sig. Det var verkligen en rolig dag.
Ja. SM-silver blev det på distansen där på junior-SM. Före bland annat Ida Dahl.
Ja, precis. Det är inte så dåligt.
Nej, det är inte så dåligt. Vad minns du av det?
Det var just 5 kilometer klassiskt var det. En favoritdistans var det. Så att jag hade verkligen sett fram emot den dagen. Och verkligen ett mål för säsongen och träna för det. Så jag var verkligen laddad inför den dagen. Och allt kändes jättebra. Toppenskidor hade jag. Formen var där. Och allt kändes bara jättebra. Så det var en grym känsla.
Kul. Det var sådana dagar vill man ju ha.
Ja, men verkligen.
Och sen... Som jag sa så kollade jag tillbaka lite på resultatlistan. Jag såg också att du faktiskt redan 2015 när det var sista junioråret ska jag säga. Så gick du vidare till kvartsfinalen på sprint-SM på hemmaplan.
Ja.
Det är också en bra merit.
Ja, men det var ju också väldigt roligt. Då körde man ju allt vad man hade där i prologen för man ville ju så gärna gå vidare. Sen hade man inte jättemycket krafter kvar när väl kvarten kom. Men just målet var ju att gå vidare där och det var ju riktigt häftigt.
Exakt, och det är egentligen det bästa du har gjort på ett traditionellt liksom SM så.
Ja, det ska jag säga. Det är det.
För sen redan 2 veckor senare så tog du din första seger i Vadköpingsloppet. Och sen känns det som att du har varit ganska associerad med långlopp istället.
Ja, men det var ju då efter Valköpingsloppet som jag verkligen kände att ja, men det här var ju riktigt roligt. Ja. Det är det här jag vill satsa på. Ja. Så det var just Valköpingsloppet där. Efter det så blev det långlopp jag satsade på.
Ja. Men fram tills dess, då satsade du som alla andra på de vanliga distanserna?
Ja, det gjorde jag. Ja, men just långlopp känns som att det passar mig bättre.
Ja. Vad är det som du tror du gjorde det då? Tror du så?
Ja, men det är väl just de här längre distanserna, hålla på lite längre, som gjorde det. Ja, det är väl det.
Mm. Och det hade du med dig från tidig ålder liksom?
Det var väl just efter Valköpingsloppet jag kände att det här är min grej. Innan det hade jag inte testat på så här långa lopp. Utan det var ju just då som det kändes att ja, men det är det här som är min grej. Sen dess har det blivit så.
Vad kom det så att det blev Valköpingsloppet då? Är det liksom just det att det var på hemmaplan och sådär?
Ja, och så ville jag testa på ett lite längre lopp. Och då blev det just Valköpingsloppet passade väldigt bra just hemmaplan och så där. Och så skulle brorsan köra. Så jag hängde på och körde.
Ja.
Så ja, det gick ju väldigt bra.
Exakt, det blev en seger, så det kan inte bli så mycket bättre.
Nej, det var väldigt roligt. Nej.
Och sen bara några veckor senare så testade du Vasaloppet också.
Ja, och det var ju faktiskt efter Valköpingsloppet jag bestämde mig för att köra Vasaloppet. Och det gick ju också väldigt bra.
Det året var en succé, får man säga. Då blev du 14:e dam och bästa junior. Slog alla juniorkillarna till och med.
Ja, just det.
Nu är det inte så många junior som ställer upp i Vasaloppet, framförallt inne på den tiden. Men ändå, det är
en
häftig merit.
Ja, men verkligen. Det har man med sig den dagen.
Ja, ja. Men den 14:e platsen är fortfarande det bästa du har gjort i Vasaloppet, liksom sett till placeringar. Så,
ja, om någon
som är 20 år eller 19, kanske bara var då,
19,
skulle fylla där.
Ja, precis.
Ja, skulle jag få dig genombrott idag, bli 14 i Vasaloppet, då skulle Ski Classics-lagen kasta kontraktet så de känns
ja,
så var det inte riktigt på den tiden, eller?
För
9 år sedan var det här.
Ja, nej. Det var det inte, men det känns ju som att utvecklingen har verkligen gått framåt på just långloppssidan. Nu är det ju väldigt bra klass. I år var jag 59 kanske.
Mm.
Ja, så det känns ju som att utvecklingen går verkligen framåt just långlopp. Det känns som många, fler och fler satsar på långlopp.
Exakt. Så är det ju, absolut, absolut. Men hur bra är du då? Om man jämför, går du att jämföra 2015 Olivia med 2024?
Oj, det är svårt. Men det känns som jag håller samma
samma klass ungefär.
Samma klass ungefär. Ja, precis skulle jag säga. Ja.
Men konkurrensen är så pass mycket hårdare att det...
Ja, jag skulle säga det. Det är väldigt många bra som kommer att köra långlopp nu. Så det är jätteroligt.
Mm. Det är klart det.
Ja. Så.
Men just ett lopp som Vasaloppet är också är ju tufft på det sättet att damerna startar mitt bland herrarna.
Ja.
Det gör de ju inte i något annat Ski Classics-lopp.
Nej, precis. Och det är ju lite speciellt. Det blir ju väldigt utspritt just damerna. Man har ju svårt att hålla koll på startfältet och sådär. Och sen jag har ju väldigt svårt... Ja, jag har ju stått i startled 2. Startled 1 har jag stått något år. Så. Men det är ju väldigt svårt att sida fram sig som dam då.
Man ska väl i princip ha ett kontrakt med ett Ski Classics-lag om man ska få stå längst fram?
Ja, om man ska stå längst fram så måste man ju vara med i ett team då. Så man har ju lite, man ligger efter redan i starten kan man säga, att när man får stå så pass långt bak som jag får göra då. Men det är bara jaga.
Ja, men så är det. Men det måste göra en hel del och liksom i köen upp till första backen och sådär.
Ja, men det gör det ju. Det är ju. Jag har ju många 100 åkare framför mig, mellan mig och resterande damer i teamen. Så man har ju lite motvind direkt då.
Tycker du att det där är bra att Vasaloppet inte har fallit in som de andra har gjort och kör en separat damstart, eller vad skulle du vilja se det?
Ja, jag är lite tudelad där. Alltså, det är ju så fränt just att det är ett startskott, att alla sticker iväg på samma startskott då. Men sen samtidigt vill man ha en mer rättvis damtävling, då skulle jag ju säga att man ska starta damerna för sig då. Men ja, det är lite svårt det där hur man vill, för det är just Vasaloppet är ju fränt där, att det är ett startskott och alla sticker iväg samtidigt.
Ja,
så ja, det är svårt det där.
Men för er som liksom inte är i teamen, så det skulle ju naturligtvis vara mycket enklare att liksom utmana dem och se vad man går för.
Ja, men absolut. Så skulle det ju vara.
Ja, för du får ju inget riktigt kvitto liksom på vart du står.
Nej, så är det ju faktiskt. Så ja, får se vad framtiden visar, om det blir egen damstart eller hur det blir.
Exakt. Hur var årets Vasalopp förresten? För det såg ju ut att vara rätt tuffa förhållanden när man såg det på TV.
Ja, det var riktigt tuffa förhållanden. Det var ju blött och tungfört var det ju. Så ja, det var riktigt slitigt från start till mål skulle jag säga. Jag tycker jag kommer igång mer halva loppet då. Plocka lite placeringar där andra hälften då. Men det var tufft var det.
Det som jag var inne på förut då, att om du hade fått det genombrottet idag, då hade du ju garanterat fått ett Ski Classics kontrakt. Har du någon gång liksom haft något erbjudande eller?
Nej, det har jag faktiskt aldrig fått så. Men samtidigt känner jag att skulle jag få det, vet jag inte riktigt om jag skulle tacka ja heller. För jag tycker det är lagom nivå som jag satsar på nu. Att jag har ett vanligt jobb och sen satsar vid sidan av. Jag tycker det är en lagom nivå för mig och jag tycker att det känns bra som det.
Du kör många långlopp hemma i Sverige, men det skulle bli något helt annat att behöva vara ute i Europa då, inte såklart.
Ja, så är det ju.
Och jag antar att det är inte jättemycket lön ändå.
Nej, jag tror inte. Jag vet inte alls så, men jag tycker det känns lagom. Det finns ju mycket tävlingar i Sverige att välja på och sådär så.
Har du varit ute något att testa? Jag får, men du var i Marcialonga något år?
Ja,
eller?
Precis. 2016 kan det ha varit kanske, eller något sånt där. Då var jag och testade. Men ja, det är ett riktigt häftigt lopp här. Ja. Så där skulle jag vilja köra igen. Men ja.
Precis. Det finns många häftiga lopp här hemma också.
Ja, men det gör det. Så är det ju faktiskt. Absolut.
Ja, jag tänkte vi skulle återvända till Nordenskiöldsloppet. För efter det första året när du blev fyra så beslutade du som sagt för att ställa upp igen. Var det självklart år två?
Ja, men det skulle jag säga att det var. Ja, jag tyckte det var så pass roligt så att jag ville göra det igen.
Mm. För varken Lina Korsgren eller Britta Johansson Norgren som pratade om det, de kom inte till start igen.
Nej, det gjorde de inte.
De var nöjda med en gång.
Ja, ja det var de. Men jag kände att jag vill göra det igen.
Mm. Och sen har du rullat på och du har varit med alla år. Hur många är ni som har varit där?
Nu har jag dålig koll på hur många det är, men det är mellan 10-15 stycken som har åkt alla.
Ja. Är det några fler damer än du eller?
Ja, det är en dam till. Ja. Är det. Hon är där uppifrån bygden någonstans och hon har åkt alla.
Ja. Ja. Okej. Okay. Och nu är det bara 23 gånger kvar tills man blir veteran, om det är som i Vasaloppet.
Ja, precis. Oh, det känns långt borta.
Det är ett långsiktigt mål.
Ja.
Ja. Ja. Vad är den största utmaningen då med att köra 22 mil?
Det är just distansen. Att klara av både psykiskt och fysiskt. Klara av distansen. Mm. Det är jobbigt mentalt också att veta att det är långt. Mm. Så det gäller att dela upp det i olika etapper. Ta station för station. Det är 19 stationer tror jag efter vägen. Så det gäller att ta station för station och inte se att hur många mil det verkligen är kvar, utan dela upp det lite.
Har de sådana här skyltar som i Vasaloppet där det står, nu är det
120
kilometer kvar?
Ja, för varje mil räknar de ner.
Okej, varje mil.
Ja, varje mil. Ja.
Så det är lite mer sällan då.
Ja.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Hur tänker man när man kommer till skylten där det står 15 mil kvar?
Ja, det gäller ju att tänka bort det och verkligen, ja, men som jag sa, ta etapp för etapp och station för station. Då. Ja.
Är du duktig på det då?
Ja, men jag tycker det. Jag tycker att jag kunde ha hållit ihop det bra och inte tänkt alltså att hur långt det är kvar till målet, utan att jag har kunnat dela upp det bra.
Ja. Vad tänker man annars på? För det är ju väldigt lång tid man är ute liksom.
Det är väldigt lång tid. Ja, vad tänker man på? Jag har haft min klubbkompis som jag pratade om, Lasse, med mig. Han har också kört alla år.
Okej, okay. Och ni har kört ihop ganska mycket?
De flesta, det är väl 2 år tror jag vi inte har kört ihop. Annars har vi kört ihop de tidigare åren. Och det är ju mycket att ha någon med sig som man är hyfsat jämn med. Som man kan prata lite med i alla fall, så man inte blir helt ensam så. Så det gör ju mycket. Men annars, ja, vad tänker man på? Man hinner ju tänka mycket under de där timmarna man är ute, men just vad man tänker på vet jag inte riktigt.
Men det är ju, kan det vara 500 deltagare någonting sånt?
Ja, det var väl 600 anmälda i år, men sen var det väl runt 500 som kom till start kanske.
Mm. Och det, men med 22 mil så blir det ganska utdraget. Så ja, det är inte så mycket folk, det är inte som Vasaloppet och var folk runt omkring.
Nej, liksom. Det är det inte. Ibland tänker man att man är ute själv och tränar bara för att det är så utdraget. Man ser ingen varken framåt eller bakåt, så det blir väldigt utdraget.
Om man jämför med ett Vasalopp då, vad är det som blir jobbigt just i längden när man har passerat 9 mil? Vad blir jobbigare mellan mil 9 och 22 så att säga?
Ja, det är ju musklerna. Tar ju slut, det gör de. I år stakar jag för första gången. Jag har haft fester de tidigare åren.
Okay.
Så i år kände man ju verkligen, ja, när kan jag komma vid 17-18 mil kanske. Mm. Då känner man att armbågar, axlar, mage, rygg, det började kännas.
Började ta
verkligen. Ja, men verkligen. Uh-huh. Men det var bara att bita ihop. Och man, ja.
Kunde du hålla någorlunda teknik då hela vägen in?
Ja, men det tyckte jag att jag kunde göra. Uh-huh. Jag tyckte jag kunde hålla ihop det bra. Men som sagt, det är väldigt tufft.
Ja. Vad var det som fick dig att ta det beslutet då? Och testa liksom?
Jag har stakat de flesta tävlingarna i vinter då. Och känner att jag har blivit starkare i stakningen. Mm. Så jag tänkte att i år vill jag testa. Mm. Det blir en riktig utmaning. Mm. Och jag såg Vasaloppet lite som en träning inför det här då. Så det kändes helt rätt att staka i år tyckte jag.
Mm. För i Vasaloppet så stakar ju alla de. Vad kan det vara? 1000 bästa åtminstone?
Ja, men typ, det skulle jag säga.
Med för tiden.
Ja.
Men när det blir 22 mil känns det som att det hade varit trevligt att hjälpa till lite med
ja,
benen också.
Ja, men det är ju så jag har resonerat tidigare år att jag vill ju ta hjälp av benen. Det är ju så pass långt. Men så kände jag att men det är ju många som stakar. Då ska jag också kunna klara av att staka. Så jag ville testa. Mm. Och det gick bra. Jag tycker att jag kunde hålla ihop det bra.
Mm. Just borta vid vändningen eller någon mil innan så är det en riktig backe har jag för mig.
Ja, det är det. Det stämmer.
Som är typ 200 höjdmeter.
Ja, men den är nog något sånt. Så, ja,
för det måste ju, det finns ju inte riktigt bra Vasaloppet. Första backen är ju jobbig i och för sig, men den kommer ju direkt. Då,
ja, precis.
Så något sånt liknande finns ju inte riktigt i
Vasaloppet. Nej, den är riktigt tuffare. Och man vet ju, man åker ju samma sträcka bort som tillbaka. Ja. Så man vet ju, där man åker ner för det får man upp för tillbaka. Ja. Så man vill ju inte ha för mycket nedförsbackar bortåt, för då vet man, det här får jag tillbaka. Men ja, den är riktigt tuffare. Den är så pass brant på vissa ställen att man fick saxa då.
Mm, mm. Men du tog dig upp till slut.
Jag tog mig upp till slut. Ja.
Vad har man för kilometertider?
Jag hade nog 15 kilometer i timmen i snitt då.
Ja. Men jag tänker just upp för backen.
Ja, upp för backen. Ja, det är inte många kilometer i timmen.
Det måste lägga lite tid där.
Ja.
Ja. Tränar du på något speciellt sätt då för att klara 22 mil?
Det blir mycket långpass på rullskidor. På höst, sommarhöst blir det ju. Och sen försöker jag. Det är svårt under vintersäsongen att få till jättelånga träningar så, eftersom det är tävlingar på helger så.
Mm.
Men jag försöker hålla igång och köra lite längre. Varierat med intervallträning också då, såklart. Men försöka få till lite längre träningar på skidor.
Och vad är lite längre då?
Ja, men runt 6-7 mil. 5-6-7 mil, något sånt där då. Få till några sådana pass.
Rejält bitiga pass.
Ja, men det är det ju. Ja. Det blir ju inte så många sådana på snö då, eftersom det är under skidsäsong.
Precis.
Men på rullskidor blir det några stycken.
Men du får ett antal tävlingar som är, de brukar vara runt 4 mil. De
ja, precis. Och det är ju jättebra träning inför loppet då.
Mm. Men finns det någonting här du inte skulle ha gjort om du bara satsat mot Vasaloppet liksom? Är det någonting som är utöver?
Vad då tänker du?
Nej, jag tänker, skulle du ha gjort de här långa rullskidpassen? Ja. Även om du bara siktar mot Vasaloppet?
Ja, men det skulle jag ha gjort. Jag tycker det är jätteroligt att åka de här långa träningarna också.
Ja.
Det är roligt tycker jag.
Mm.
Så det skulle jag nog ha gjort, även fast inte Nordenskjöldsloppet fanns eller så. Så skulle jag nog ha kört de här längre rullskidsträningarna också. Och även längre snöpassen också.
Mm. Hur många träningstimmar lägger du i veckan då?
Oj, ja. Runt 16.
Ja, ja.
16-17 timmar. Något sånt där. Ja.
Det är en rejäl satsning ändå.
Ja, men det är det.
Det är 2 timmar om dagen i princip. I snitt liksom.
Så sen under skidsäsong blir det ju mindre. Men just på sommar och höst, då blir det runt 16 timmar skulle jag säga.
Mm. Och när du kör rullskidor, då är det ju naturligtvis bara stakning. Utan
det ja, blir mycket stakning. Det blir mycket stakning. Ja. Det blir det.
Mm. Ja. Kör du stakmaskin också?
Ja, men det blir det. Det är ju väldigt bra träning. Så jag brukar köra mycket intervaller på stakmaskin, tycker jag. För ja, så trött som man blir där, då vet jag knappt inte om man kan bli på något annat. Så det är riktigt, riktigt bra träning.
Ja. Ja. Och det är så kontrollerat med.
Ja, liksom, men det är ju det. Mm.
Man kan mäta exakt vad man gör.
Precis.
Ja. Mm. Jag brukar be alla som kommer till den här podden att ta med sig ett favoritträningspass. Har du något sånt?
Ja, bra fråga.
Jag har inte förberett dig riktigt på det här. Insåg jag nu när jag ställde frågan. Det var taskigt. Men annars har du lyssnat på något avsnitt innan, så du vet
ja,
om att
det precis. Kanske kommer. Ja, men jag skulle säga... Ja, ett fint pass i solen uppe i Ånnaboda. Ett lite lugnare pass. Strålande solsken. 3 timmars pass ungefär. Mm. Jag säga.
Snurrar du på konsten helst då, eller åker du på långspåren?
Långspåren gillar jag ju. Ja, så i år har det varit perfekt förhållande där. Så man har ju passat på också där så mycket som möjligt.
Exakt. Ja, det har varit riktigt fint. Har du varit ända upp till Nora eller?
Inte i år faktiskt. Stakadammen som längst då.
Mm. Ja, nej, men det är fint när det är bra förhållanden. Du var ju inne lite på det här med stationerna längs banan. Men hur lägger man upp energin då när man kör 22 mil?
Det finns ju, på de där stationerna så finns det ju mat och dricka och få i sig då. Men sen har jag pappa med mig som åker med och coachar.
Okay.
Det är jättesvårt då, för han åker ju bil. Loppet, skidspåret går på ena sidan av en sjö och bilvägen på andra sidan. Så det är lite svårt att ta sig in då. Han har fått åka lite skotertaxi och sånt där, så han har tagit sig till banan då. Så han ger mig också energi. Sen har jag med mig eget drickabälte då med sportdryck och geler och sånt. Så ja, det gäller ju att få i sig ordentligt med energi, för det känner man ju direkt om man har fuskat med.
Ja, det måste gå en del på 22 mil.
Ja, men det gör det. Det gör det.
Mm. i Vasaloppet så stannar ju aldrig eliten liksom i de riktiga stationerna. Så här. Men gör du det när det är Nordensjönsloppet?
Ja, det gör jag. Jag tar ju någonting på varje station. De hade geler som de delade ut på varje station. Då. Så jag tog 2 geler på varje station. Så det blir en hel del geler man får i sig.
Och det klarar magen?
Ja, men faktiskt.
Ja. Ja. Det är den, man måste ha den med sig också.
Ja.
Ja, men är det lite, jag tänker, jag springer mest, har mest koll på det. Jag tänker att det kanske är lite mer skonsamt för magen att åka skidor, för det skumpar inte riktigt.
Nej,
på samma
precis.
Sätt.
Precis, så upplever jag också. Ja. Att det funkar mycket bättre med skidåkningen än löpning. Så känner jag också faktiskt.
Mm. Är det mycket viktigare då när det blir 22 mil än 9 mil och äta ordentligt?
Ja, eller, det skulle jag säga.
Det kanske är utslagsgivande redan på 9 tänkte jag säga, men det kanske är ännu mer.
Ja, men det skulle jag säga. Jag vet att första året så där att man kanske hoppar över första stationen för att jag är inte hungrig, jag är inte törstig, jag kör på. Men det gäller att verkligen fylla på från början för man vet att, ja, hur viktigt det är längre fram i loppet.
Mm. Börja direkt.
Ja.
Exakt. Årets lopp då, som avgjordes nu i lördags faktiskt. Start 5.00 på morgonen, va?
Stämmer.
Ja. Kunde du sova något innan?
Ja, men jag sov ganska bra faktiskt. Vi gick väl upp vid 2:30 där på morgonen eller natten eller vad man säger. Ja. Så, men jag sov bra fram tills dess, tycker jag.
Ja. Och starten då? Hur ser det ut i starten? Vasaloppsstarten är man ju så himla van vid med 15 000. Men hur är det här? Är det mäktigt runt omkring?
Det är väldigt lugnt om man jämför med Vasaloppet. Ja. Det är ju inte alls den här hetsiga stämningen och folk överallt som springer och ska ha bästa startplatsen. Utan det är väldigt
du måste inte
lugnt.
Vara ute klockan 3 och lägga ut skidorna.
Nej, alltså. Det var man inte. Det är väldigt lugnt. Så det gillar ju med det här loppet att det är så lugnt innan start. För man vet ju, man har 22 mil på sig att åka om. Så det är inget avgörande i starten. Direkt.
Nej, exakt. Och sen går startskottet där. Och ja, hur tänker man då? Handlar det om att liksom inte dra iväg för fort? Här?
Ja, men så är det ju. Det går ju väldigt lugnt i starten. Mm. Man är ju med täten ett tag. Det känns ju lite roligt att åka i samma klunga som dem. Det åker och pratar lite med dem runt omkring och det är ingen hetsig start så.
Nej. Och då är det ändå ganska mycket världsnamn med liksom.
Ja, men det är det ju. Det var ju fränt att stå. Stod ju inte långt ifrån Emil Persson och Oskar Kardin och de här värstingnamnen. Så exakt. Det känns ju stort.
Det är inspirerande ändå.
Ja, men verkligen.
Ja. Hur var förutsättningarna där uppe i år då? Var det bra väder?
Det var ju snöfall hela fredagen innan. Mm. Och även natten till loppet då. Och så var det snöbyar under loppet. Så det var ju inte några rekordförhållanden direkt.
Men hade de varit ute och pista på morgonen eller?
Ja, det hade de varit. Men det hade ju hunnit bli snö i spåren innan start. Mm. Så det var ju inga snabba spår direkt. Man stod ju mycket utanför spåren under loppet och på vissa ställen så fanns det inga spår alls att åka i. Så det var, det var riktigt tufft så.
Hur blir det på 22 mil? Jag tänker man måste vara himla trött i fotleder och så också.
Och där gjorde jag har ju lite stabilare pjäxor nu när jag stakade. Så det är jag ju väldigt mycket just för fotleder. Ah. Det har man ju känt tidigare när det var sådana här förhållanden när man har klassisk pjäxor på sig att det blir jobbigt för fotlederna när man håller på så pass länge.
Mm.
Men det gick bra med lite stabilare pjäxor gjorde det. Så, ja, men sen samtidigt, det är ju tufft att åka 22 mil med knappt inga spår.
Mm. Ja, det förstår jag verkligen. Och sen möter man åker ju 11 mil rakt västerut. Möter man liksom täten vid något tillfälle?
Precis,
då,
det, ja. Så man åker ju, man hoppas ju att man ska komma så långt som möjligt innan man möter täten.
och sen för då är man bra med.
Ja, men precis. Ja. Ja, så åker man och räknar lite hur många damer som är före och så. Så man har ju bra koll så där på startfältet, hur man ligger till och så.
Mm. Hur är det med och motvind då? För jag tänker att om man åker 11 mil åt ett håll och så vänder man och så blir det en jäkla motvind 11 mil tillbaka. Det vill man inte ha.
Det blåste faktiskt mer på förmiddagen och då var det lite sidvind. Och sen när vi vände hemåt då så blåste det inte alls så mycket så då kände man inte av någon motvind eller så. Så vi hade ganska tur med vinden just i år.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Har det varit något år där det liksom har varit avgörande med vinden? Eller?
Ja, det var, nu kommer jag inte ihåg vilket år det var. Det var 3-4 år sedan kanske. Då var det ju rejäl vind. Det var ju 24 sekundmeter tror jag det var, okay, i byarna. Och då var det ju brutal motvind bort. Mm-hmm. Men sen när vi vände så var det ju, det var som att ha en hand i ryggen. Det var brutal känsla.
Ja, men det var åt rätt håll i varje fall. Det hade verkligen varit värre att ha det tvärtom.
Och... Ja, men precis. Nej, så det var ju brutalt skön känsla att vända där.
Berätta om din upplevelse av årets lopp då. Hur var det för dig?
Jag tycker det var en bra känsla från start tycker jag. Hamnade med en bra klunga. Vi låg ju med, som jag sa, täten där ett tag. Sen delade det upp sig allt eftersom hur långt loppet går. Men jag tycker att det flöt på bra från start. Och jag hade inga direkta svackor så. De kom väl i slutet av loppet. Runt 17-18 mil där började jag känna att det här är tufft. Man fick jobba mer mentalt att förklara det då. Så det var tufft där i slutet. Men det går ju lite upp och ner så där.
Det är så när man håller på så pass länge.
Ja, men det är ju så. Så jag tycker att jag kunde hålla ihop det bra ändå.
Hur var känslan att gå i mål då?
Ja, det är alltid en häftig känsla att gå i mål. Man är alltid lika nöjd och att ha klarat det liksom. Så. Att komma i mål är alltid målet på det här loppet för mig. Så. Eftersom det är så pass långt och en riktig utmaning så är ju alltid målet.
Och sjua blev det i år. Du har alltid varit topp 7 för övrigt.
Ja, jag tror jag 8, för hon som vann, Linnea Johansson, hon står inte med i listan.
Jaha, okej. Så 8 säger
du? 8, yes.
Topp 8.
Yes.
15.37 var tiden i alla fall. Och det är ju svårt att säga på ett sådant långt hopp med tuffa förhållanden som du sa, hur bra är en tid liksom.
Ja, nej precis.
Men var det ett bra år för dig?
Ja, men det skulle jag säga att det där var ju riktigt bra klass på damerna i år. Eftersom det inte var någon Ski Classic-tävling där så kom det många teamåkare. Jag är jättenöjd med resultatet.
Och jag kollar tillbaka på dina tidigare tider. Du har haft 14.43 tror jag som bäst.
Det kan stämma.
Och det är ju nästan en timme bättre, men då är det här med förhållanden. I skidlopp kan man inte jämföra så.
Nej, men precis. Det kan ju skilja väldigt mycket. Du ser det i en timme där till och med. Så att, det kan skilja väldigt mycket beroende på hur vädret är.
Och jag kollar också, du har varit 4-4, 2-3, 3-6, 8 då. Det är ändå en himla bra placeringsrad.
Ja, men när du sa det så lät det väldigt bra.
Och det är bara första platsen som saknas då?
Ja, det är ju det. Jag jobbar på den fortfarande.
Ja, exakt. Men det kommer nya chanser.
Ja, men det gör ju det.
För du kommer köra hela loppet igen.
Ja, men i slutet av loppet tänkte jag, det här är jobbigt. Varför gör jag det här, tänker man ju. Men sen ändå, när man har smält det några dagar så, men jag vill göra det igen.
Det räcker med 3-4 dagar.
Ja, men det gör det.
Ja. Men numera är Nordsjöloppet på något sätt ditt stora mållopp.
Ja, det har blivit så. Jag tycker att det passar mig. Det är roligt. Och det är där jag har satsat på. Så, ja.
Och som jag sa där innan, det är bara 23 gånger kvar tills du blir veteran. Men det kan verka långt.
Det kan verka långt.
Någon ska göra det också.
Ja.
Ja, nej, men når man 10 gånger i det här loppet så måste det vara nästan lika bra, tänker jag. Eftersom det är så himla mycket längre än Vasaloppet.
Ja, men precis. Ja, vi får jobba på det.
Ja. Du pratade om Stockholm Marathon i sommar. Har du något andra stora mål på gång?
Inga stora mål, så jag ska springa Göteborgsvarvet det blir första löploppet då. Sen är det Stockholm Marathon som är det största målet då i sommar. Sen blir det lite rullskidstävlingar och sådär och hålla igång och tävla lite under försäsongen också.
Exakt, jag sa här i intro att du har 3 SM-guld i rullskidor.
Ja,
det är också en stark merit.
Ja, men det är det ju.
Men man blir inte uttagen till världscup på det.
Nej.
Det är något annat, känns det som, världscup och SM
rullskidor. Det är väl, för jag åker just SM långdistansen. Det är väl mer om man åker SM de här kortare distanserna som man kan bli uttagen i så fall.
Det är då man har chansen.
Ja, precis. Men jag åker bara långdistansen då på SM.
För det är alltid det längsta som passar dig bäst.
Ja, det är så. Jag letar efter de längsta loppen.
Och men det här med rullskidor har också vuxit senaste åren.
Det
finns en hel del ganska stora lopp. Man kan till och med ta så här Ski Classics-poäng på rullskidorna.
Ja, precis. Det kan man göra. Så det blir också större och större. Och det är roligt tycker jag. Det är roligt att det är bra konkurrens även på rullskidor. Så det är jätteroligt.
Och det blir väldigt bra träning framförallt.
Ja, men verkligen.
Gott så. Du, Olivia Hansson, tack för att du kom till Konditionsbloggen-podden och gästade. Min sista fråga till alla här, det är ju, vad ska du träna idag? Men jag misstänker att du inte riktigt har kommit igång med träningen efter helgen.
Nej, jag har inte gjort det faktiskt. Man är fortfarande lite sliten i kroppen. Så att, ja, men framåt helgen tror jag ska komma igång med lite lugnare träning igen då. Men idag blir det faktiskt vila.
Idag blir det vila. Välförtjänt vila.
Ja, tack så mycket.
Tack för att du kom till podden. Och Konditionsbloggen-podden, den är tillbaka nästa vecka.